Hej. Ja, vi börjar med att stå upp och så ska jag läsa dagens evangelietext. Det är hämtad ur Matteus 16, vers 24-27. Och det går ju att följa med där i psalmboken, sidan 16-25, om man vill. Sedan sade Jesus till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Men vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Sannerligen, några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett människosonen komma med sitt rike. Amen. Varsågod och sitt. Jag ber en kort bön innan jag börjar. Tack Gud för att du är här i det här rummet. Och tack för att du möter var och en av oss precis där vi är. I de tankar, i de känslor, i de funderingar vi är i just nu. Jag ber att du ska öppna våra hjärtan idag för det du vill att vi ska ta emot från dig. I Jesu namn. Amen. Den här texten är en av de svårare texterna, tycker jag, att ge sig hän eller ta sig an. Den är liksom både full av hopp, men samtidigt är den också väldigt knepig, särskilt mot slutet. Så jag kommer att ägna ganska mycket tid åt det som kallas för exegetik. Och det är ju alltså då att man liksom fördjupar sig lite mer i texten. Man går tillbaka och tittar på när den här texten skrevs och vad det var som hände då i förhållande till nu. Ni kommer att hänga med. Det kommer inte vara så svårt. Men jag bara tänkte det här ordet exegetik. Jag visste knappt själv vad det var när jag började plugga teologi. Men det är inte så krångligt. Ja, den här veckan så har jag varit i Blekinge i alla fall. Och jag har hälsat på vänner i Karlshamn. Och där har vi gjort massa utflykter. Så på kvällarna har vi haft väldigt långa middagar. Och det är ju lite så här på sommaren när man är ledig och har mycket tid, då så händer det någonting med umgänget. Då får man utrymme att prata på ett annat sätt och samtalen hinner fördjupas mer än kanske annars under vardagen. Man hinner liksom landa i varandra och i varandras frågor och livsfunderingar. Och några av oss som fanns med i Karlshamn i de här samtalen har en bakgrund inom Pingstkyrkan och ytterligare någon annan i en annan frikyrklig rörelse. Och sen ytterligare en som inte har någon bakgrund alls i kyrkan, men ändå idag kallar sig kristen. Så alla vi som satt och pratade där har liksom en kristen tro på ett eller annat sätt. Och våra samtal rörde sig mycket då, mer och mer in på de här stora frågorna som handlar om livets mening, om hur man ska tolka tillvaron. Och vi hade mycket att bearbeta och dela och stöta och blöta då, i förhållande till våra respektive uppväxter och förståelsen av hur man ska göra livet. Och då brottningarna kanske gällde så här, det man har hört och det man förstår av det man har hört, och som man förstår, nej, det funkar inte. Och hur liksom ska man då förhålla sig till det här? Och vi upplevde alla att de här svaren som gavs i olika kyrkliga sammanhang som vi rört oss i inte, som sagt, är så användbara och kanske inte rimliga i förhållande till de krav som livet ställer på oss i form av ansvar och motgångar och orättvisor. Att liksom svaren inte har riktigt hängt ihop med verklighetens utmaningar och kontexter. Det pratade vi om mycket. I den här texten så står det då några rader. Står så här: att förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Vad innebär det egentligen? För flera av oss som satt där vid bordet och pratade under den här veckan så har det inneburit mycket press, kom vi fram till. Vi pratade inte om den här texten, utan det är jag som har tolkat in texten här väldigt bra. Det hängde liksom ihop. Och vi har känt en skam över att inte kunna klara av eller leva upp till det här självuppoffrande liv som texten nästan ordagrant ropar ut. Som att orden har slitit på oss. Men är vägen framåt att bara förkasta de här orden då? Eller kan det finnas sanning och värde i de här orden som vi inte har förstått? Jag tänker att vi ens satt där runt bordet och pratade och öppnade oss för varandra. Tolkar jag som ett tecken på att ingen av oss är riktigt klara med det här, trots allt. För att parallellt med den här skammen och de kraven som vi har vuxit upp med och som slitit i oss, så finns också en gemensam längtan efter att förstå vad det egentligen då är som är meningsfullt och vad som är ett gott liv, vad det definieras av. För vidare in i texten så säger ju Jesus: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Vad ska hon köpa tillbaka sitt liv med? De frågorna sätter fingret på de val vi gjort i livet som kanske handlar om karriär eller hur vi valt att förhålla oss till vår omvärld rent allmänt. Har jag betalat med mitt liv? Har jag sålt min själ? De frågor som hänger ihop med den här längtan som vi alla kände eller känner vid det där bordet vi satt i alla fall. Jag ska gå tillbaka till det här med självuppoffrandet i den här texten och tanken om att gärningarna ska rädda oss. Svårigheterna i texten. Då står det ju så här: människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Sannoliken, några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett människosonen komma med sitt rike. Det här tycker jag är den svåraste delen. För det finns ett dilemma. Och det är ett dilemma för oss som jag tror kanske är de flesta här idag. Man lever i en teologisk tanke om att gärningsrättfärdighet och lönemoral är kärnan i det kristna budskapet. Att det inte är kärnan, utan att det snarare är nåden och förlåtelsen. Att det finns en rättvis men barmhärtig Gud. Så hur kan vi förstå de här orden? Då ska han löna var och en efter hans gärningar. Och nu tror jag vi behöver ta hjälp av exegeten. Jag tror det är jätteviktigt att gräva ner oss lite nu. Jag har en lärare på THS som heter Hanna Stenström. Och hon är jätteduktig, så jag har använt mig av henne lite grann. Hon säger så här kring den här texten: betoningen av gärningarna, som kan vara främmande för vissa senare teologier, påminner oss om Bibelns och den kristna trons mångfald, föränderlighet och kontextbundenhet. Jag ska snart förklara mer. Sannolikt präglas texten dels av konkreta svårigheter som de som en gång formulerade den har levt i. Och det är ett apokalyptiskt tänkande. Och hela Nya testamentet brukar man säga är karaktäristiskt för det. Och idag så kan man nästan kalla det för sektmentalitet. Ett ganska starkt ord. Jag tycker det är lite spännande att använda starka ord. Ja, det utmanar vår bibelsyn lite kanske. Det här. Och vilket sätt man ser på Bibeln och på Bibelns auktoritet. Men samtidigt så tar det också udden av en del frågetecken och det problem som gör den här texten så knepig. För det Hanna menar med det hon säger här är att texten är så präglad av att Jesus ska komma tillbaka snart. Alltså det här apokalyptiska tänkandet. De som skrev den här texten i den här matteanska församlingen, de levde i en tanke om att Jesus kommer väldigt, väldigt snart. Så därför är liksom det språk de använder anpassat till det. Och vi som lever här idag och frågar oss, vad är efterföljelse? Vi tänker förmodligen inte att Jesus kommer imorgon. Vi vet inte, men kanske inte ens inom en jättesnar framtid. Vi vet inte, men vi lever inte på samma sätt som de gjorde, där de absolut trodde där. De hade tolkat det så. Så för oss blir frågan om efterföljelse en fråga om hur lever man ett kristet liv? Ett helt liv. Och för den matteanska församlingen var det, hur ska vi hinna? De brottningarna som vi alla vid bordet hade där i Blekinge, brottningen över skammen som hängde ihop med kraven, att inte kunna leva upp till det här självuppoffrande livet, men också kampen över hur ska jag välja för att jag ska leva ett helt liv. De här brottningarna, de tror jag kan egentligen finna ganska bra svar i den här texten. Men då kräver det ju då att vi öppnar oss och gör oss tillgängliga för det. Att vi letar och kanske nästan leker detektiver eller exegeter för en stund. Det kräver att vi läser språket i texten på annat sätt än bokstavligt. Hanna skriver också så här. Texten använder bilden av människosonen som kommer och lönar var och en. Alltså bilden av domen som ett språk. Som ett språk för att påminna alla oss om det ansvar som vi har för våra liv. Ansvar kan vara tyngande och hämmande. Men dess andra sida är att våra liv spelar roll. Vi är inte betydelselösa utan en del av mänskliga relationer och sammanhang. Där våra val och våra handlingar i stort och smått spelar roll. Alltså, hon vänder på idén om att det är ett krav till att det blir ett ansvar. Och ansvaret innebär ju att vi är betydelsefulla. Hon menar hur vi bär och hur vi använder oss av det ansvar vi har fått, det mynt vi har att förvalta, är något som vi måste förstå och tolka. Vi måste förstå det utifrån den tid och kultur som vi lever i. Jesus talar inte om lidande i hela världen. Nej, Jesus talar inte om allt lidande i hela världen. Och han talar definitivt inte om att låta sig förnedras i sina relationer, på arbetsplatsen eller i andra vardagliga sammanhang. Det som vi kanske hade upplevt där vid bordet i Blekinge. Det handlar om att ta konsekvenserna av tillhörigheten till Jesus när det kostar. Och det kan förstås vara direkta martyrier, alltså lidande och död för kristen tro. Men rimligen så går det att utveckla till att våga betala priset för att man står för rättvisa och för ett hopp om en bättre värld. Och det lidandet är medvetet valt. Och det är inte ett ändamål i sig, utan det är konsekvenserna av positiva val som en människa har gjort. Och vi lever ju inte idag i en kyrka som är så utsatt. Ingen av oss här är jättenära ett martyrium, vad jag vet. I Sverige idag så får ju vi samlas och fira gudstjänst utan några svårigheter egentligen. Vi är inte förföljda som Dietrich Bonhoeffer var på under andra världskriget eller som många kristna är idag i Kina till exempel. De här kan vi ju leva i solidaritet med och vi kan hjälpa dem på olika sätt. Men för våra egna fysiska liv här så handlar efterföljelsen om att det här som Hanna pratade om, att våga betala priset för att stå för rättvisa, för hopp och tro om att vi kan vara med och skapa en bättre värld. Slutligen, jag tänker om det här samtalen som vi hade där under veckan, att det liksom är något som hänger ihop med efterföljelse jättestarkt. Jag tror att det är precis genom att vi delar och öppnar oss för varandra. Vi delar med oss av det som tynger oss. De frågor och de gåtor vi bär på. De problem vi bär på. När vi gör det så kommer vi vidare. Och då händer det något med oss. Då förstår vi mer om vad det är vi är tänkt att göra med våra liv och fylla vår tid med. Att vi behöver finnas för varandra och så vidare. Och som vi vet är det ju också, brukar man ju säga, att det är så man möter Jesus. Genom mötet med varandra. Så på något sätt så blev det som att när jag satt och skrev den här predikan borta i Blekinge och så parallellt så fanns de här samtalen, så hamnade jag i tanken om att det är nu vi gör efterföljelse på något sätt. Eller i alla fall att vi börjar. Vi pratar om det. Och så kom jag att tänka på, den hade vi under vår uppväxt, ett sånt här band där det står "What would Jesus do?" Och idag så tror jag att han skulle säga: tystna inte. Fortsätt samtalet. Så låt oss fortsätta. Amen.